Första Korinthierbrevet 16. Där läser vi ju i 22 versen. Det är alltså slutet utav det här kapitlet som i stort sett handlar om församlingslivet och ger oss en inblick i mönstret. Det finns ett mönster för församlingslivet och gudstjänstlivet. Det gör det. Och det har vi i Nya testamentet. Och det är ju klart att allt som avviker från detta mönster är en belastning. Det är ju självklart. Därför att det är ju inte likgiltigt hur den formen är. Det är verkligen inte. Och när Jesus undervisar om läglan, skinnläglarna, så talar han om, samtidigt om det nya vinet. Det nya vinet och det nya vinets sprängkraft. Alltså risken för att stelna till, den är helt uppenbar. Den är uppenbar i varje enskild kristens liv, men den är också uppenbar i församlingens liv. Det ser vi ju klart och tydligt att så är fallet. Vi behöver inte läsa så värst mycket i Nya testamentet, exempelvis i breven, för vi upptäcker människans böjelse att göra om och ge en vrångbild, eller också till och med fuska och förfalska. Det är ju människans böjelse att istället för att underordna sig sätta sig över. Och det ser vi ju tusentals exempel på i denna tid. Vi skulle ju vara så att säga inte en kopia, men vi skulle vara ett original i tiden, ett original som skulle på ett alldeles speciellt sätt synliggöra Guds tanke, Guds vilja i tiden. Det är ju fenomenalt att vi har lyckats förfuska hela mönsterbilden genom tillägg och genom att vi ganska godtyckligt och egenmäktigt har tagit bort kanske det som är det mest kännetecknande för den kristna församlingen. Och när jag nu talar här i laget så gör jag det med viss fruktan. Därför att när man säger sådana saker som jag nu ska säga, så kan ju människor hamna i missmod och tycka allt var hopplöst och meningslöst. Men det är det inte. Jag räknar definitivt inte att himmelens Gud skulle få tag i den stora massan, inte ens utav kristna bekännare. Men tänk om man finge några som börjar brinna på ett sådant sätt att de inte let sig påverkas av tidsanda och annat nonsens i kristen förkunnelse idag. Nu måste jag säga en sak innan jag går vidare. Jag måste få framföra en hälsning ifrån himmelens Gud genom den heliga ande. Jesus lever. Tror du det, säger jag, men där ligger hemligheten. Och vet du vad Hebreerbrevets författare påstår? Man tycker att det är naivt till det yttersta när Hebreerbrevets författare förklarar för trötta läsare, andra generationen, som i någon utsträckning förlorat orienteringen och blivit tröga. Och jag skulle nästan vilja säga, den här trögheten, den är det inte lätt att rå på. Det är det inte. Men de hade blivit tröga. Och kan du begripa att dessa människor som hade såna utomordentliga upplevelser, Guds upplevelser, för de hade ju faktiskt varit med i Jerusalem och hört, i varje fall hört genom så att säga bekännelser och vittnesbörd om dessa enorma händelser. Och det fanns fortfarande kvar ett element i gemenskapen som hade dessa, jag vill kalla det för urpingstens upplevelse. Och nu kommer aposteln och så säger han bland mycket annat, de har gjort alla jämförelser som var tänkbara och möjliga, så står det kvar att den största av alla är Jesus, den bästa av alla är Jesus, och det som lever, det är Jesus, och den som kan göra under, det är Jesus, och den som kan åskådliggöra, uppenbara, avslöja himmelska hemligheter, det är Jesus genom den heliga ande. Och halleluja. Det stora problemet, det är närheten till eller avstånd ifrån Herren Jesus Kristus. Antingen har man distans, det vill säga den distans som självbevarelsedriften dikterar, eller så har man närhet därför att man har förlorat sig själv, förlorat sig själv och upplever Jesus förverkligandet inte bara som ett ideal men som ett liv. Nu ska du få höra här. Vet du vad han säger, den här aposteln, till de här människorna som har så rika erfarenheter och en sån kunskap, en sån utomordentlig kunskap, människor som har varit med i Guds verk lika länge som ni har varit, en hel del utav er. En del hade blivit ganska åldriga men trötta. Det säger Bibeln om vår utvärtesmänniska får gå så förnya ständigt en inre människa. Stämmer det, säger jag med? Det finns inga möjligheter att man kan så att säga ge utrymme för världens idéer och människosyn. Vi ska aldrig dö. Och det skulle ju vara förfärligt om vi som har ett evigt liv ska brottas med de här vanliga åldersproblemen. Ända in i ålderns höst skjuter de friska skott, står den här bibeln. Den är friskt över alla kristna. Den är friskt över alla levande. Den är friskt över allt maranata folk som inte har blivit trött av vandringen. Den är friskt över det folk som älskar Jesus, lever för Jesus, ser på Jesus, följer Jesus, fylls av Jesus och sjunger hans lov utanför lägret iklädd smededräkten. Pris för Gud. Ja, vi får tacka Gud för allt. Eller hur? Det är ju lite kallt här idag. Jag förstår att ni fryser. Jag bara säger det där därför att jag tar om trögheten och våra sätt att dra felaktiga slutsatser av allting. Vi kan inte gå på mötena därför att det är för varmt. Vi kan inte gå på mötena därför att det regnar. Vi kan inte gå på mötena därför att det är för kallt. Det vill säga vi har alltid förevändningar och förhinder. Alltid förevändningar och förhinder. Och därför blir det så här. Om någon talar i tungor så måste han först ta reda på om det finns någon uttydare närvarande. Den stora risken är att gåvornas bärare är frånvarande. Och därför kan gåvorna aldrig brukas. Det är det som är den stora risken. Och förresten, vad sysslar de med? Ja, det är så genant så det vill man inte säga. Men nu är vi här. Har du inte blivit en bärare av andens gåvor så får du se till att du blir det. Därför att Bibeln säger att vi ska vara ivriga. Sant? Ivriga. Jag ser ju människors iver, exempelvis för penninglotteriet, lotto, bingo, jag vet inte allt vad man kan vara ivrig. Och vi ser ju här ivern, människor drar iväg med väldigt fart förbi här därför att de hoppas på, vad då tror du? De hoppas på att vinna. De knappast ser det här jättehuset. De knappast ser människorna därför att de är fullständigt intagna utav det här penningbegäret, de ska vinna. Nu är det faktiskt på det här sättet att aposteln, han säger, som jag skulle kalla det för en nyckel in i den värld man måste komma för att återerövra förlorade världen. Förlorade världen. Vad är det som åstadkommer trögheten? Vad är det som åstadkommer passiviteten? Vad är det som åstadkommer vanmakten? Vad är det som gör att man ställer frågor, felaktiga frågor på felaktiga sätt på felaktig tid? Det är naturligtvis därför att man är desorienterad, förvirrad och förvildad. Därför att man har blivit injicerad eller påverkad av den ande som kallas antikrist ande, världens ande. Påverkad och influerad av Gud, men icke den levande sanna Guden, utan av tidsålders Gud. Vet du vad han säger? Så här uttrycker han det. Och man tycker nästan att det är en förmjukelse att säga något sånt till människor med erfarenhet och kunskap, med en historia som är imponerande. Och jag vill faktiskt hävda att vi har inte varit i närheten av det. Men de ägde den. Och säga Jesus Kristus är densamma. Som inte det vore självklart. Ska man behöva påminna gamla kristna om att Jesus Kristus är densamma? Det behöver man verkligen. Är Jesus Kristus densamma? Vad innebär det för oss att Jesus Kristus är densamma? Jo, vi vet ju att allting förändras runt omkring oss. Och du förändras ju också. Det är ju helt tydligt. Att vi förändras, omgivningen förändras, allting förändras. Och vi kan tala om en massiv förändring. Det är förtätat i atmosfären på grund av den här nyorienteringen. Du kan kalla det den nya given, den nya tron, den nya religion. Du kan kalla det vad som helst. Men det har skett så stora förändringar så det är svårt att anpassa sig. Och därför det är svårt att fatta innebörden utav det. Därför så behöver vi en klippa. Någonting som är fast, förblivande, som inte förändras och som inte behöver omstruktureras, omformuleras, omvärderas. Jag säger Jesus Kristus är densamme. Jesus Kristus är densamme. Du, nu är väl det värt ett tack och lov. Nu är väl det värt ett amen. Eller hur? Jesus Kristus är densamme. Igår. Finns ett historiskt perspektiv. Idag. Så och evighet. Till texten. I första Korintherbrevet 16. Där sägs det alltså så här. Och det är ett märkligt uttryck som används där utav aposteln. Jag vet inte om jag vågar kalla det en snubbelsten. Fatta mig rätt när jag säger det. Det är precis som han har undervisat och lagt fram den här underbara texten om Guds rika möjligheter och församlingens liv i Gud, genom Gud och i den heliga ande. Och så här plötsligt så kommer han med en vers som är en snubbelsten. Liksom för att han vill få oss att bromsa upp, tänka efter och fatta att allt det här blir meningsfullt om det sätts in i ett rätt perspektiv. I ett rätt perspektiv. Det måste få ett rätt perspektiv. Sätt in det i det perspektivet. Då kommer det här att få en alldeles utomordentlig betydelse. Och vi kommer att förstå det på ett rätt sätt och kunna använda det också på ett rätt sätt. Vilket perspektiv? Det är klart. Det heter 1 Korinthierbrevet 16 och 22. Om någon icke har Herren kär, så vare han förbannad. Maranata. Och det finns anledning att stanna inför varje ord i den där koncentrerade proklamationen. Om Det är alltså viktigt att vi prövar oss var och en. Om det till äventyrs skulle ha skett en nivåförändring i vårt liv, så att vi har förlorat värden som är oersättliga egentligen. Exempelvis den första kärleken. Om den första kärleken, om den har gått förlorat, är allt skadat. Hör du det? Har den första kärleken gått förlorat, där är allt skadat. Och då hjälper det ingenting av riter och övningar, av tjänster. Då hjälper det inte med någon exponering eller demonstration. Definitivt inte att marschera på gatorna och skandera ett och annat uttryck som ska appellera till människor för att de ska, så att säga, anamma kristna värderingar och sånt. Det är strunt och nonsens. Har den första kärleken gått förlorad, då är dina böner meningslösa. Hör du det? Det är ett själavinnande, så att säga, en form, en plikt. Har den första kärleken gått förlorad, då är gudstjänstlivet förfelat. Då kommer den i realiteten att vara hednisk till sin karaktär. Och det går inte hur länge som helst att leva, funka och så vidare utan den första kärleken, för att så småningom kommer katastrofen, och det är att ljustaken blir flyttat. Alltså kunskapen, alltså ljuset blir mörker och kunskapen blir dess raka motsats. Kristus förhärligande leder fram till att antikrist blir förhärligad med en kristen begreppsapparat, med kristna traditioner och med kristna vittnesbörd, förment kristna vittnesbörd. Jag fattar det här på ett sätt, men jag måste säga jag känner mig som nybörjare på ett annat. För att du, nu är det väl ganska konstigt. Du måste väl med i det här. Det normala vore ju att vi alla vore uppfyllda av den heliga ande, eller hur? Att vi vore sjudande, brinnande i heliga ande och tjäna det här. Det vore väl det normala. Men det är ju inte normalt. Det är undantag. Det är faktiskt undantag att möta brinnande läsare. Eller är det inte det? Jo, tyvärr, det är det. Man har falnat, förkolnat, eller kanske i bästa fall så har man en tynande veke. Det finns alltså någonting där, men det är mer os än ljus. Nu måste jag hälsa till er allesammans: Jesus lever. Han är ensamme. Han är aldrig ljum. Han är aldrig trög. Han är aldrig det vi har normaliserat. Han bejakar det aldrig. Men däremot så säger han: på samma sätt som jag kom till den första gången, så är jag redo att möta dig på nytt. Eller kan det möjligen vara så här att så mycket har gått förlorat att en andra födelse är nödvändig? Och den andra födelsen, den ska jag försäkra dig, är mycket svårare än den första. Mycket svårare. Nu läser vi alltså här om någon, och då kan man ställa frågan: vilken skulle det vara som har hamnat i en sån situation, och varför? Om någon hör min röst. Det låter inte resignation, men möjligen förtvivlan och lidande i detta. Om någon. För att vad man förväntar sig är att alla ska vara brinnande. Stämmer det, så säger jag amen. För de blev ju alla uppfyllda av den heliga ande. Blev de det, eller var det några gunstlingar som Herren då favoriserade på pingstdagen? Det blir alla uppfyllda av den heliga ande. Det blir alla uppfyllda av den heliga ande. Det står faktiskt så. Det innebär så långt jag kan förstå att det är ett minimikrav, om man kan tala om krav i det här sammanhanget. Det är ett minimikrav man kan ställa på alla kristna, att de är uppfyllda av den helige ande och att de i sitt vittnesbörd talar om Guds dråpliga gärningar. Det är ett minimikrav man kan ställa. Man kan säga så här, att det är krav man kan ställa på vittnen och så vidare. Självklart. Det är självklart. Och denna andefyllelse, den är så säregen och utomordentlig att den förenar människorna och gör dem till bärare utav något himmelskt och gudomligt. Kär, ja, gode Gud, det är så gripande det här. Då trädde Petrus fram. Så står det, eller hur? Står det så? Nej. Ja. Han gjorde det jämte de elva. Och så talar 12 eller 11, ja 12, med en mun, med ett hjärta och en själ. Det är det som kallas för endräkt, enhet, icke ekumenik, glöm det. Det är det som talas om, det är detta som är ett andens verk som vi aldrig kan skapa. Därför att vi är individualister ända långt in i fingertopparna. Och vi vill gärna ha gåvor många gånger för att missbruka den eller bruka den för vår egen karriär. Vi vill göra oss ett namn eller kanske göra oss en ekonomi, och vi vill skaffa oss en position som mest av allt är en åstundan att komma undan de människor vanligtvis får böter. Ja. Tänk om vi slapp undan. Ja, vad är det vi vill slippa? Det är så mycket. Du må Herren Jesus Kristus hjälpa oss. Det den kristna församlingen representerar, det är helt unikt och enastående. Ja. Helt unikt. Det vill säga, det är någonting helt ojämförbart. Det finns inga analogier, det finns inga jämförelser. Men på samma sätt som den kristna församlingen är något enastående, den är brinnande i anden och tjänar Gud, så blir den något enastående då den är göm. Den är ojämförbar med allt annat i tiden, allt föreningsliv och så vidare. Det kan ha demokratiska mönster och former. Det kan vara humanism, filantropi och vad som helst. Och det ser relativt mänskligt ut. Och det är väl det också. Men då den kristna församlingen sjunker ner på föreningsplanet, då blir det en dementi istället för en konfirmation och bekräftelse. Och denna dementi, den är så ödesdiger, så att är detta Satan mer än någonting annat önskar. Han önskar inte sätta igång en förföljelse om det är absolut nödvändigt. Det är det sista han åstundar. Men det han verkligen strävar efter, det är att med diplomatiska, psykologiska, politiska medel få församlingen ner på horisontalplanet, ner och upptagen och sysselsatt med alla de frågor som anses vara betydelsefulla för tiden. Få församlingen ner i ljumhet, i tröghet. Då blir församlingen en bastion som ställer sin kunskap, ställer sina gåvor i antikrist tjänst och kommer att andas tvivel i sin förfärliga situation. Och himlen deklarerar, himlen har aldrig sagt att den ska utspy världen ur Guds mun eller Jesu mun. Men därmed har han sagt att den vill utspö, så att säga, gömma. Gömhet är Guds kräkmedel. Gud avskyr gömhet och likgiltighet. Och han vet att världen, den blir egentligen aldrig göm. Den är intensiv, aktiv i sin, i sitt sätt att vara, leva och agera. Aktiv. Ljumheten är oförlåtlig. Den kan förklaras, men det är helt oförlåtligt. No. Det finns inga möjligheter att vara en ljum kristen och tänka sig att komma fram till himlen. Aldrig, aldrig, aldrig. Det är helt uteslutet. Det är helt uteslutet. Och ändå också måste jag säga, det är någonting frapperande att konstatera att ljumhet är vanligare. Och det sammanhänger med, får jag se på det, något utav det, jag skulle vilja säga, starkaste vapen som vår fiende har. Det starkaste vapnet. Vad kan det vara? Och vi har naturligtvis våra föreställningar, och de har vi övertagit okritiskt utav den kyrka som mer än någonting annat har varit kristendomens stora fiende. Man frågar idag vem som är skökan. Det är frågan att ställa när skökan, så att säga, har blivit så fräck som bjuder ut sina tjänster på öppen gata. Hon sitter i sina utställningsfönster som i Hamburg, visar sina behag och sin skönhet och sin härlighet för att locka fram och ägga. Vad då för någonting? Vem är det som äggar exempelvis alla de här förunderliga böjelserna i vårt väsen? Vem är det som gör det? Vem är det som fördärvar jorden? Inte världen, för den är redan förstörd. Men vem är det som fördärvar jorden? Vem är det? Svara mig på det. Bibeln har svaret. Synden, den är personifierad, gestaltad och synliggjord i den kristna församlingens absoluta motsats. Men låt mig få säga det här till dig. Det är ju frapperande att det är så fruktansvärt svårt att analysera, definiera, dra de rätta slutsatserna. Och vad är det som utgör detta mäktiga vapen? Jag ska berätta en sak för dig. För några år sedan så läste jag en rapport ifrån ett forskarlaboratorium. Och då beskrev man det nya vapen man hade uppfunnit, nukleärt. Det handlade om gas. Därför att alla har ju varit bekymrade över det totala krigets fruktansvärda följder för civilbefolkningen. Och man har försökt på olika sätt att hitta något som skulle kunna dämpa effekterna och resultaten. Man har arbetat intensivt för att dämpa den här förfärliga dödsmaskinens konsekvenser. Och vet ni vad som hände för några år sedan? Då var det en forskare som hade kommit på att man kunde lösa det här genom en gas som man, så att säga då, bombade över vissa bestämda områden. Det var inte senapsgas eller den dödande gasen. Det var en gas som sövde. Så hela grupper, städer och regioner somnade. De förmådde inte hålla sig vakna. Och det gällde alla, soldater, civilbefolkning, myndigheter. De somnade. Och under tiden de sov så ryckte fienden fram, och så invaderades och erövrades det området där folket sov. Då tänkte jag, det där har du lärt av självaste djävulen. Så har han hållit på i alla tider. Han har fått fram, jag skulle säga, en tidsande som har haft den effekten att trons folk, de har somnat. Och Bibeln säger, sömnaktigheten är det absolut farligaste som existerar. Därför att den sovande är ju inte död. Den sovande drömmer, mardrömmar eller lyckodrömmar. Men det är alltid lika verklighetsfrämmande. En värld, alltså en värld som är helt verklighetsfrämmande, Och man kan alltså flytta in i denna värld genom att bli nedsömd. Bibeln talar om sömnaktighetens ande. Det är det farligaste av alltihop. Den nedsövda församlingen är snart den ljumma församlingen, tröga församlingen. Den nedsövda församlingen är snart den passiva församlingen utan makt. Den nedsövda församlingen är snart, så att säga, en förening, en kyrka. Det visar sig i missionen. Den nedsövda församlingen måste söka assistans och hjälp av kringliggande makter och bli subventionsberoende. Det är staten och föreningslivet som får svara för de projekt som man har startat och inte klarar av att finansiera. Det är psykologiskt nederlag. Det är ett förfärligt andligt nederlag. Det är en fattigdomsbevis, för att inte säga en dödsattest. Stör inte församlingen, den behöver vila, den sover. Kom inte med predikanter som skakar om veckor. De är alldeles för irriterande. Nämn inte Jesu tillkommelse. Vi mår så gott, vi har det så bra. Disponera vår tid efter våra egna önskemål. Är den här beskrivningen riktig, så är det förfärligt. Du förstår att sömnaktigheten, den innebär i realiteten att man med seende ögon ingenting ser. Tänk du att ha ögon utan att kunna se. Vet du vad det kallas? Där man blind. Ja. Fartblind eller någonting annat talar vi om. Men det här är en blindhet utav en helt annan karaktär. Och man blir ju så... förvånad över alla dessa färgblinda läsare som går omkring i tiden. De säger att rött är grönt och grönt är rött, och det är verkligen inte bra när man ska ut på vägarna. Stora kollisionsrisker då man är färgblind, men andra risker också. Färgblind. Och det är väldigt viktigt att vi, så att säga, har förmåga att kunna se och bedöma. Därför att Bibeln talar om nåden, eller hur gör den det? Men den mångfärgade nåden. Mångfärgade. Där finns alltså hela spektret. Men vad hjälper det? Vi ser ingenting. Vi kan aldrig fröjda oss över det om vi är färgblinda. Vi kommer heller aldrig att förstå den här färgen utav Guds nåd. Den nåd som fostrar oss. För vi har ju övertagit, alltså, den lära om nåden som teologerna har presenterat. Men här finns det en färg av nåden. Den fostrar oss till att avsäga oss vad då all ogudaktighet. Står det så i Bibeln? En fostrande nåd, står det så? Det är de som gör allt vad de kan för att komma undan fostran, och därför så kommer de aldrig loss. Aldrig. De kommer hålla på att dansa fram och tillbaka, upp och ner, därför att den fostrande nåden aldrig, så att säga, får tag i dem. De är färgblinda. De har inte sett den mångfärgade nåden och fattar inte det här, den här delen utav spektrat. Att om man inte låter sig fostras utav Guds nåd, då kommer konsekvenserna ganska snart att inställa sig. Man blir ett kadaver. Nu säger också Bibeln något annat om nåden. Det står nåden som vi står i. Inte ligger eller faller, men står i, upprätta. Det talar om att nåden åstadkommer stabilitet och inte ryggradslöshet, blötaktighet. Det finns i vår tid en modern kärleksförkunnelse och en modern tillämpning av denna kärlek som är så antikristisk. Den vill hävda, den vill göra gällande att kärleken frigör, vilket den naturligtvis aldrig kan åstadkomma. Kärleken frigör aldrig. Aldrig. Och denna förfärliga förkunnelse präglar många kristnas liv idag, därför att de tror att eftersom de känner kärlek, upplever kärlek, kan ge kärlek, då är de frigjorda, vilket naturligtvis är nonsens. Det enda som frigör det är sanningen. Det är sanningen. Men det som håller ihop de befriade, det är kärleken. Det är kittet i gemenskapen. Det är kärleken. Tror du det, så säger jag med. Och det är den här kärleken vi behöver. Men så sägs det så här: eftersom vi är varandras lemmar, är vi det, så säger jag med. Eftersom vi är varandras lemmar, är vi det, så säger jag med. Eftersom vi är varandras lemmar, är vi det. Varandras lemmar. Det finns väl ingen som helst tanke eller någon som helst tro på att den högra handen skulle försöka förföra den vänstra. Det finns väl ingen som tror att armen skulle försöka att vilseleda foten. Aldrig. Det är en organisk enhet. Det hålls samman genom det bistånd varje led giver. Kroppen är ju inte ett led, men det är rätt viktigt att varje led sitter där den ska göra. Det är ingen som kommer på idén att ta det här ledet och sätta det på knät och ersätta knäled med det här fingerledet. Det är helt otänkbart. Och det är ju heller inte så att när kroppen kommer till, så har kroppen ett sammanträde om vilken ska vara vilken, vad som ska vara fot och vad som ska vara ben. Det har ordnats i själva konceptionsögonblicket, så ordnades det. Och när kroppen föddes, så föddes det inte fram en lem i taget som pappa och mamma försöker få ihop för att skapa en kropp. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Det föds hela kroppen. Och den kroppen är fullkomlig. Ska du veta, lika fullkomlig som den vuxna kroppen är. Men den är inte mogen. Det är den inte. Den ska utvecklas. Växa upp. Växa upp. Du, man tar en församlingstillväxt så man bryter sönder tungan. Och man arbetar för församlingstillväxt så man tror att bara vi gör så, så använder man då alla de psykologiska metoder och all den reklam som överhuvudtaget finns att köpa till relativt hyggliga priser för att man ska kunna rekrytera. Jo, försök. Du rekryterar säkerligen, men inte till Guds rike. Det behövs någonting annat än vanliga ekonomiska, tekniska, reklammässiga metoder. Tror du det? Tror du det? Vad ska till då? Ja, det förstår du. Det är befruktning. Jag vet inte, men jag känner jag måste ropa. Och du vet ju vad en befruktning är. Det är ju resultatet. Det vet du ju. En förening mellan två älskande parter. Det skulle jag vilja dröja ytterligare, för det här är så oerhört viktigt. Sen så kommer ju allt det andra. Alltså detta möte, kärleksmöte, leder fram till konception, befruktning, havandeskap och förlossning. Så sker det i den fysiska världen. Men det är gudomligt. Det hör skapelseordningen till. Så är det! Därför kan en familj inte bestå av två kvinnor som föräldrar eller två män. Till man och kvinna skapade han det. Halleluja. Och gjorde dem till bärare utav gudomliga egenskaper och gudomligt liv, så att de kunde fortplanta, formera, vårda och bruka. Är inte fantastiskt? Och allt sammans det här har vi på ett eller annat förstört, därför att vi har försökt att frigöra själva lustmomentet ifrån kampmomentet. Och så har vi fått för oss att det är inte så viktigt. I ditt anletes vätska ska du äta ditt bröd. Det står fortfarande. Och vi kan ta vita alla åtgärder för att förändra på detta. Och om vi lyckas att förändra på det här, så får vi mer fritid och vi kan leva ett mer bekvämt liv. Men fritid innebär definitivt inte att vi blir mer gudfruktiga. Det innebär bara mer tid åt synden, njutningarna och så vidare. För självförverkligandet och allsammans det här. Det är världen, och så utvecklar världen sig. Men Guds församling är någonting annat. Stämmer det? Det står om sanningen som det frigörande medlet. Och att det är på det här sättet, det kan vi ju förstå när vi ser människan och hennes fruktansvärda belägenhet. Det finns inte en varelse på denna jord, ska ta om, hur bildad hon än måste vara, hur religiös hon än måste vara, som äger sant syndamedvetande och självmedvetande. Hon är en lögnare. Hon lever i en förljugen värld, och den måste hon ta sig ut ur. Och ska hon bli medveten, det vill säga bli medvetande gjord, då måste hon bli det genom den heliga ande. Den heliga ande som överbevisar. Jag bara vill poängtera, sanningen gör frigörande, säger jag amen. Och sanningen är inte en doktrin. Det är inte en samling paragrafer. Sanningen är personifierad i Herren Jesus Kristus. Vad vi behöver, det är inte möta sanningen i olika proportioner. Vi behöver sanningen. Vi behöver möta Jesus. Är det någon här som inte behöver möta Jesus som sanningen? Sanningen om våra böner, sanningen om vårt bibelstudium, sanningen om vårt själavinnande, sanningen om våra relationer, sanningen om vårt sätt att bruka världen, sanningen om vår kärlek och våra relationer, om vi älskar Gud eller älskar världen, om vi älskar de ting som är i världen som förgås, eller om vi så att säga vårdar andra ting som en slags, för alla eventualiteters skull, för alla eventualiteters skull, så är det bäst att ha något reserverat, undanlagt, något litet privat område, så jag kan leva relativt tryggt och säkert om det skulle inträffa någonting. Jag ska inte fortsätta med det, jag bara konstaterar, vi behöver möta Jesus så att vi får en rätt syn på oss själva, Guds verk på världen. Få en sann syn på Gud och en absolut sann syn på nåden, den fostrande nåden, den stabiliserande nåden, ja. Den förnyande nåden. Det är det vi behöver. Så vi slutar upp att bruka Guds nåd efter våra egna föreställningar, sinnessjuka som vi vanligtvis är. Vill du tacka Jesus och säga amen? Han är verkligen underbar. Han är sann. Jag är vägen, så. Jag är vägen. Men vägen har ett landskap, både till höger och vänster. Risken är att vi hamnar i landskapet eller i diket. Och det kan till och med vara så att vi ligger i det ena diket och varnar för det andra. Håll dig på vägen, men vägen, det är ingen ballongfärd genom tillvaron, det är en vandring. Håll dig på vägen. Vad är det? Vi behöver verkligen få klarhet i så att säga, landskapet och väg. Vi behöver kunskap så vi kan orientera oss och hitta rätt. Finns du här som inte behöver det här? Har du hamnat fel? Har du kommit fel? Det finns så enormt mycket utbud för alla smakriktningar. Du kan bara välja. Du kan åka eller gå. Du kan färdas på vilket sätt du än vill. Till alla dessa utbud som egentligen är anpassade till just en sömnaktig kristenhet. I första Petri, jag kanske ska säga det sist, det här som är så frapperande, om någon icke har Herren kär, det är en negation. Man har alltid sagt att Bibelns undervisning, den är positiv. Man talar om positivism. Till detta så talar man om en hel del andra mycket förnema ting som gör att människor ska trivas. Positivismen, den har inga negationer. När Jesus säger, vägen är smal, säger Jesus, då säger de, oh nej, så smal är den inte. Så arbetar man med sin religiösa ingenjörskost för att bredda vägen och göra vägen till en autostrada där man inte behöver gå längre utan kan rulla fram i limousiner. Religiösa limousiner med barskåp. Ja. Det är inte bara pamparna som ordnar det så för sig. Men världen är så hederlig att de avsätter dem när de visar sig sakna moral. Ja. Men i kristenheten, där får de åka vidare. Ja. Där finns allting. Limousin med barskåp, TV och radio, telefon. Och så säger man full fart till Nya Jerusalem. Försök. Det finns ingen autostrada till Nya Jerusalem. Gör inte. Och du ska veta att där är gränskontrollen skarp. Där måste du ha dina handlingar ordnade, och saknar du ditt pass, då kommer du aldrig in. Aldrig. Och nej, dessa autostrador som finns i tiden, de går, vad då ifrån? Vad går de ifrån? De går rakt genom hela historien. Rakt genom hela historien. Det har funnits mycket, mycket tidigare, långt tidigare än exempelvis de autostrador som vi ser nu. Komna under det här seklet. Var går de ifrån? En sak är i varje fall säker, att de inte slutar i Nya Jerusalem utan i Babylon. Där slutar de. Men vägen, den är smal. Och där finns det inga hjälpmedel eller färdmedel. Där måste man gå. Men vägen har landskap. Jag har en känsla av att många har gett sig ut i terrängen. De har fångats av någonting. Som de 10 jungfrurna som gick in i huset, världshuset, därför att de blev trötta. En liten stunds vila och så vidare. De hade ju inte tänkt att de skulle bli kvar där så länge. Och det, jag ser på det här. Det är så vanligt att människor blir fångade utav landskapet. Och det är inte stora saker. Det är inte förbjudna ting. Det är legala saker. Du vet ju vad som står i skriften. Hur det ska vara med människor som har tillkommelse. Jo, och det har de inte gjort i alla tider. De köpte och de sålde, har de inte gjort i alla tider. De gav direkt och tog det. Det finns inget förbud i det där. Det är fullt legalt. Kan du tänka dig att då det legala blir hindret? Och det är där problemet ligger. Det är inte det förbjudna, utan det är det legala. Att på ett felaktigt sätt bruka det. Men det är faktiskt inte sanningen. På ett felaktigt sätt bruka. Utan det är frågan om att bli besegrad utav det. Intagen. Inte bara influerad, men besatt. Och hur kan man kunna veta att så är fallet? Jag har du förlorat känningen eller närkontakten med himlen? Har du det? Då visar du sig inte i att du drar iväg ut på nöjen. Men det visar sig ju på ett helt annat sätt i det fördolda. Det fördolda som ju inte kan testas med några mätinstrument, där det behövs andebedömningens gåva för att kunna genomlysa. En laserstråle för att hela, och ett röntgenfotografi för att diagnostisera. Så här sa doktorn då han visade mig röntgenfotografi som hängde på väggen. Här ser du ditt hjärta. Och så talade han om hur det var med mitt hjärta. Här ser du, sa han. Så visade han mig EKG, kurvorna och så allt sammans det där. Ja. Det fanns ingen anledning att diskutera. Så var det. Så sa han så här: hade du kommit in en halvtimme senare så hade du inte levt. Då hade du dött. Då hade du inte överlevt. Jag kom in i tid. Kom i tid! Innan du dör! Säg åt honom! Genomlys mig! Ransaka mig! Utransaka mig! Pröva mig! Inte bara mitt yttre med mina njurar, utsöndringsorganen i mitt väsen och min kropp. Och mitt hjärta. Pröva de inre organen, livsorganen. Se, känn. Ge mig information, sann information om mitt andliga läge, så att jag inte blir överraskad och överrumplad, utan är redo för uppbrott, hemfärd. Väck mig om jag sover. Ja, Herre, 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 Herre. Om någon icke har Herrens kärlek, så vare han välsignad. Så säger vi. Om någon inte har den första kärlekens brinnande glöd, så vare han lugn. Så säger vi. Om någon icke är brinnande i sin ande, så var frimodig, säger vi. Men aposteln säger: om någon icke har Herren kär, så var han förbannad. Och detta annat tema, det är märkligt. Det förekommer på några ställen i Bibeln. På några ställen i Bibeln. Och det är alltid på de ställen där aposteln klart och tydligt markerar att här finns det inte marginaler för diskussioner, eftergifter, kompromisser, sömnaktighet eller någonting sådant. Antingen så har man livet, så lever man livet. Och även om man inte har dött, så är risken uppenbar att man är en drömmande, sömnaktig kristen, så att säga. Nedsövd, passiviserad. Jag ska säga er en sak, min broder. Om Maranata-folket blev brinnande i anden och inte religiösa medelmåttor som allt annat folk i tiden, om Maranata-folket fick ryggrad och inte är ryggraslösa blötdjur i tiden, Maranata-folket vågar träda upp, ja, ställa sig mitt i svalget mellan himmel och helvete till försvar för landet, då skulle du få vara med om jordbävningar som förändrar den religiösa topografin. Och nu säger jag, Herre, förbarma dig över mig. Jag vill vara med! Jag tänker inte leka blindbock med en religiös hop som vill ha roligt. Jag tänker heller inte roa mig i sandlådan bland människor som har varit kristna i 20-30 år men är kvar på barnastadiet, är religiösa dvärgar. Saknar förnuft, saknar förstånd, saknar vishet eller saknar smörjelse. Vill du vara en sån här religiös medelmåta, ursäkta uttryck, gå hem och lägg dig. Vill du bli en väckelsekristen maranata förkunnare, res dig upp. Skaka dammet av dig. Slit bojorna om din hals, intag din makt. Och bli utrustad. Fräls oss ifrån borgerlig bröckighet. Det är inte lätt. Och det är inget politiskt uttryck som jag använder, utan det är någonting helt annat. Det är frågan om erfarenheten och upplevelsen av tiden.